Den första lappen här, det är alltså en, den heter Svenska kyrkans framtid. Den är en insändare utav en präst, Jan-Åke Karlsson i Brastad. Och jag måste säga att den här är någonting som jag tycker att Svenska kyrkan ska ta till sig, för att de kan ju se det som kritiskt. Men det här är inte ett dugg kritiskt, det är ju bara liksom den mest konstruktiva kritik jag har sett angående Svenska kyrkan på många, många år. För det är bara så att Karn redogör för situationen som den är. Och sen lämnar han ett helt kit med konkreta förslag på hur man ska göra istället. Det är precis, ja, det är precis så som Herren talar. Och så är det upplägget i det här. Så det går inte att sidosätta den här insändan, kan jag säga. Men det där gäller ju Svenska kyrkan. Sen har vi de här katolska grejerna som pågår. Och där är det väldigt få som talar nu för tiden. Det svåra för kristna ledare, det är ett dokument som heter Charta Ecumenica. Ett dokument som kördes ihop av en tysk del av katolska kyrkan för många år sedan. Som de sen implanterade även i Sverige och gällande för Sverige. Det är ett dokument som är framtaget och underskrivet idag då av egentligen alla kristna församlingar i Sverige. Då genom Sveriges kristna råd. Så är man delaktig i Sveriges kristna råd, så är man delaktig i Charta Ecumenica. För juridiskt så är det hopkopplat så. Och i det dokumentet så står det också specificerat på en punkt. En formulering som är väldigt allvarlig. Juridiskt kraftig, måste jag säga. För den formuleras så att vi förbinder oss att samarbeta med alla kristna ledare på varje enstaka ort. Okej, så långt allt väl. Vad det gäller Charta Ecumenica, så det är många idag som går och är missnöjd med sina ledare och tycker att ledarna ska ta itu med allting. Och det ligger någonting i det. Men jag skulle vilja säga till ledarnas försvar att inte ni agerar när katolska kyrkan gör sitt intrång på er ort, som ni egentligen satt av Gud att skydda för evangeliets skull. Där ligger förklaringen i Charta Ecumenica och den här formuleringen att ni har redan förbundit er att inte motarbeta. Ni ska alltså samarbeta med alla andra kristna ledare på orten. Vad ni har undvikit och insett och ställt frågan är katolska kyrkan verkligen att anse som kristen? I så fall, om ni kommer fram till det, då är ni alltså inte förbunden att vara tyst. Då är ni fri att agera. Det är en väg att gå. En annan väg att gå som faktiskt gäller alla medlemmar, det är ledarna det här reglementet är till för. Men de medlemmarna, de är fri att protestera, att uttrycka sig och så. Men man är ofta tyst också för ledarnas skull. Ni ledare, säger 90% av er vet inte om att det här har varit undertecknat för er räkning. Det skedde ovanför era huvuden för många år sedan. Men det gäller för er ändå. Och de flesta av er har insett att det står så, och därför är ni tyst. Och kanske det är klokt för er att vara tyst. Det är juridiskt tuffa konsekvenser om man bryter ett sånt avtal där ordet förbinda sig finns med. Men sen får ni ställa er frågan, vill ni bekänna de här syftena eller vill ni bekänna en herre ni säger tillhöra? Jesus Kristus har aldrig någonsin kallat er till en tystnad som möjliggör bedrägerier i andligt hänseende på er egen ort. Så bestämmer. Antingen går ni från Sveriges kristna råd, eller också uppmanar ni alla era medlemmar att lämna församlingen. Då är alla fri. Då blir det bara en församling som består av ledare. och den betyder ingenting. Men ledare som är tysta betyder inte heller någonting. Så det är ingenting man förlorar egentligen. Andligt sett. Ur Guds perspektiv. Att bara upprätthålla en organisation, det ligger inte i Guds syften. Gud är intresserad av att rädda människan till evigheten. Inte en organisations ekonomiska överlevnad. Om Gud vill det så kommer det att ske. Det är han som äger allting, så han saknar ingenting. Evangeliets syfte är att fylla himlen med Guds barn. Inte kyrkorna, med människor som vill ha vilken religion som helst. Då kommer vi till den hemska tanken att det är katolska kyrkan som har författat det här och fått många att skriva under det. Och de vill då gärna anses som kristna. Men det finns ju många rörelser som är kristna men som har massa andra inslag, och så är det även för katolska kyrkan. Katolska kyrkan vill ju naturligtvis räknas som kristna. Men då kan man ju inte göra Maria till någon gudinna, naturligtvis. Man kan ju inte visa på andra vägar än den Jesus Kristus själv är. För det är om Jesus är herre i katolska kyrkan, då är ju han herre. Man kan inte göra påven till Jesus ställföreträdare på jorden. En sån upphöjd position finns inte bland någon människa. Utan det måste vara något eget som man har tagit på sig. Man kan inte frottera sig i allt detta guld, all denna rikedom och all denna politiska makt och samtidigt tillhöra Kristus. Se själv hur Kristus levde i så fall. Och han har ju sagt det, Kristus, att om vi ska leva i hans efterföljd. Då säger han till sina lärjungar att jag har inte ens en kudde att vila mitt huvud på. Ja, katolska kyrkan, hur ser det ut i era hem? Det finns många ordnar inom katolska kyrkan, varav en då kallas för jesuitorden. Den orden har ju varit lite kontroversiell i århundraden, även för påven och katolska kyrkan. Men sen de godkändes av påven på 1500-talet, då var det väl påven Paulus den tredje år 1540. Då stadfästes jesuitorden. Sen har ju det här sällskapet då, som ett hemligt sällskap som inte har någon yttre insyn i vad de gör, betjänat påvens syften under alla år. Idag har jesuitorden ungefär 20 000 medlemmar, varav 14 000 redan är präster, och de övriga är förmodligen sådana som håller på att utbildas till präster, för det är ganska lång utbildningstid, upp till 15 år i jesuitorden. Så de drillas väldigt hårt i ett system som ska betjäna påven. Och sen år 1545-563, tridentiska mötet kallas det, där började jesuitorden för första gången med det uttalade målet att hindra reformationens utbredning. Alltså, vi som bor här i Sverige, vi har i många hundra år varit protestanter. Vi har, genom Luther fick vi hjälp att komma tillbaka till Guds ord istället för påvens makt. Tack vare han så har vi en bibel var i vårt hem. Det fanns inte det innan. Och det finns redan krafter idag som försöker återgå till den ordningen att bibeln får inte hanteras av vanligt folk. Jag vet inte vad de ska skriva den på för språk då, men jag menar latin som det skulle skrivas på först, som fanns tillgängligt i europeer. Ja, men vanligt folk kunde inte latin. Det var bara vissa lärda som kunde det. Det var ju så de stympade. Sen då var det väl Gutenberg som tryckte den första bibeln. Och då började det bli tillgängligt för folket och översatts och så. Och det är ju så som det ska vara. Det är bibliskt att göra så. För Bibeln själv säger så. Det ska ju spridas till all världens folk. Då måste man ju översätta den naturligtvis till det språk som all världens folk kan förstå. Det är inte någon magisk hemlig bok, utan det är Guds gåva till alla människor. Gud vill presentera sig som han är. Och förklara och ge varenda människa en chans att bli frälst. Finns det kristna inom katolska kyrkan? Ja, det finns det säkerligen. Och många kristna lockas väl till katolska kyrkan, men det finns väldigt mycket konstiga inslag. Till exempel att man tillber olika kvarlevor av döda, helgon som de kallar sig. Benrester. Man försöker tillbe Maria, men Maria var ju en människa som idag är död. Spiritism alltså. Och när man söker råd hos döda, vilket man här då gör, så är det ju någonting som också Gud fördömer ganska hårt i Gamla testamentet. Men en kristen gör inte så. Och det är liksom Guds ord också väldigt tydlig i att man söker inte råd hos de döda. Man frågar sin Gud istället. Och det här vet vi pågår i den katolska kyrkan. Katolska kyrkan och jesuitorden då framförallt, de håller fortfarande på att återföra de som blev protestanter till påven. Och de har kommit ganska långt i det. Metoderna för det är många. En metod som man nu gör, som vi har upptäckt här ganska tidigt i en närbelägen kyrka här, det är att man då på vissa kvällar vill använda till andliga övningar i Ignatius anda. Ignatius anda. Vem var den här Ignatius då? Ja, det var en soldat som var katolik, en mystiker som blev religiös. Och sen är Ignatius då en person. Han levde från 1491 till 1556. Alltså att man måste öva sig för att kunna vandra med Gud. Ja, kanske. Men i varje fall så skriver han så här: alla kan hitta en väg till Gud, men man behöver hjälp på vägen. Och det skulle jag klart vilja säga, att vi behöver inte hitta någon väg till Gud längre, eftersom Jesus Kristus har redan förklarat att han är vägen, sanningen och livet. Den finns redan, den är redan uppenbarad. Det är det vi ska gå ut och predika. Vi ska inte liksom genom konstig manipulation och psykologiska övningar och självinsikt och studera oss själva försöka förstå att vi hittar en väg till Gud den vägen. Vi kommer inte till himlen på något annat sätt än genom Jesus Kristus. Alla andra vägar och förslag till andra vägar är bedrägerier och ett sätt för den onda att få folk att hamna fel. För när du sysslar med de olika typerna av djupmeditation som det här är frågan om, så kommer du kanske att öppna dig åt en andevärld som du inte har någon aning om vad det är som kommer att möta dig. Men de kommer kanske att låtsas. Om du liksom behöver då en vägvisare, så kanske det dyker upp någon andevarelse eller någonting som vill vara din vägvisare. Men de kommer inte att visa dig vägen till den Gud som Jesus är son till. Ignatius däremot, när man gör någonting i Ignatius anda, som de skriver, så är det otvetydigt Ignatius anda det är frågan om, eller ande då. Och Ignatius, han bildade ju då jesuitorden. Och jesuitorden i sin tur är så bunden till påven att de är skyldig att fara precis dit påven önskar ha dem. De lyder påvens befallningar helt och hållet. Deras syfte är att motarbeta den frihet man kan ha som protestant. För det är inte Gud vi protesterar mot. Vi protesterade mot det katolska systemet en gång i tiden som fick oss att glömma vem Gud verkligen är. Det är protestantismen som Luther hade. Det finns saker som Luther inte gjorde som var så bra heller, här skrivet. Så är det för oss alla. Men han bröt loss en stor del av människan till att få bli kristna istället för katolska. Och kristna, det är man för att man lämnar sitt liv till Jesus och följer Jesus och inte följer påven. Jag kan nog inte vara tydligare än så. Det finns kristna människor i det katolska systemet, det tror jag. Men frågan är om de kommer att sluta som kristna om de är det för länge. För det är så mycket olika krafter de ska utsättas för. Och ja, jag tänkte gå igenom mycket, men jag glömmer det. Jag har gjort en bandintervjuserie på kanske 8-9 timmar för en massa år sedan som finns inspelat i så fall som handlar om just det. Och det finns hur mycket fakta som helst man kan plocka fram. Men det katolska systemet, jag är likadan som Leve Petrus, sa till pingströrelsen. När vi börjar flörta åt det katolska systemet, då är det slut med den kristna rörelsen. Och det har pingstvännerna glömt. Men det är sant, det säger så. Nu i Ignatius anda så ska man alltså inom Svenska kyrkan föra in sådana övningar också i Ignatius anda. Som får det syftet. Och man börjar fundera, är det jesuiter i farten? Eftersom de vill ha in sin faders anda. Ja, det kan vara så. Eller också är det några som är lurade till att tro att det här är bra. Eftersom många tror att meditation och sådana övningar är någonting gott. Nej, den meditation som finns idag, den är inte av Gud det mesta av det. Det kommer det mesta från Fjärran Österns religioner. Och är en utövning av en annan religion egentligen än vad kristendomen är. Yoga till exempel är också en meditationsform. Men yoga är alltså en praktisk tillämpning av hinduisk religion. Och det är inte många som tänker att det är så. Men de som är yogans grundare själva säger själva så i varje fall. Så då får man ju tro att de vet vad de säger. Nu har jag skrivit ihop ett litet papper här. Som dels innehåller i första avdelningen en vad kyrkan annonserar om. Sen har jag, som ni kanske inte, jag inte kan redogöra för så bra, men jag läste en insändare i tidningen här nyligt. Där det är en ifrågasatte den här kyrkan och undrar, ska ni börja på föra in katolicismen? Och prästen där då tog ett ord och sa nej, inte alls. Och tyckte att det här med Ignatius var så bra på alla vis. Vad som inte fick sägas och inte kom fram, det var liksom vad Ignatius anda är. Det väjde prästen väldigt skickligt ifrån. Han nämnde aldrig Jesus, men han nämnde aldrig Ignatius heller, att det är jesuitorden. Ignatius anda är detsamma som att man vill föra tillbaka protestanterna till påven på nytt. Det är Ignatius anda. Men de orden uttalades aldrig som svar på insändaren, utan bara annat. Om att det var många människor som tyckte att det var bra. Ja, det kan jag tro också. Om man är lagd så att man vill ha med det systemet att göra, så tycker man väl att det här är bra. Men det är precis sånt här som protestanterna, vad det gick ut på, att bryta sig loss ifrån den bundenhet som de här krafterna kommer att åstadkomma så småningom. Och det finns mycket att säga så här, att jesuiterna, det är ju en rörelse som när de utfärdar mässor och så vidare, och där har jag hämtat från deras egen offentliga sida, där de själva kallar sig för fäder. Det är de som sköter mässorna. Fäder, alltså flera fadrar. Påven är också en som ofta pratar om att vara fader. Men Bibeln säger så här. Jesus har också någonting att säga. Matteus 23:8-12. Jag kommer läsa en hel del bibelord här idag, men för att inte ta för mycket tid, så det finns alltid mer att säga kring ett bibelord, förklara lite mer sammanhang och så där, men jag undviker det idag. Matteus 23:8-12 säger så här. Men låt ingen kalla er rabbi, Till en är er mästare och ni alla bröder. Ni ska inte heller låta kalla någon på jorden för er fader. Till en är er fader, han som är i himlen. Ni ska inte låta någon kalla er lärare. Till en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andra tjänare. Var och en som upphöjer sig ska bli förmjukad och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Okej. Jesuiterna säger själva angående deras mässor att det är fäderna, alltså prästerna, de vill kallas fader. Jesus säger det. Ingenting utom himlens Gud ska vi kalla för fader. Alltså inte ens påven, som ofta också kallas fader. Det här borde inte vara svårt. Om man ser frikyrkoförsamlingarna så är det inte ens tänkbart att man går och kallar pastorn för fader. Finns inte tanken ens. Men i katolska systemen och de här andra systemen så har de liksom börjat med det. Kanske, man kan ju fundera på så här, varför säger Jesus just det här? Ja, det fanns ju några skäl till det. Ja, de vill ändå bli kallade för fader. Men då gör man ju inte vad Jesus har sagt. Inte där heller. Om vi går tillbaka till jesuiterna. Så vart de ju officiellt upphävd. Då var den påven då 1773 och 1814. Alltså mellan 1773 och 1814. Påven Pius den sjunde återställde den. Den orden överlevde bland annat i Ryssland. Innan dess, alltså på 1600-1700-talen, så var jesuiterna väldigt etablerade i Europa på olika lärosäten, universitet och högskolor och så. Pedagogiskt var de liksom nästan de som byggde upp normen hur pedagogik skulle vara. Och den traditionen har vi alla blivit utsatt för på något sätt. Och det kanske inte är så fel. Men sen, det är inte bara det att hur man förmedlar kunskap, men det är frågan om vad kunskapen sen ska användas till. Och om jag som lärare till exempel har vissa uppfattningar, så kommer jag kanske att använda kunskapen till att bygga upp mina egna uppfattningar istället för som sanningen är. Det är skillnad på sanning och uppfattningar. God kunskap som handlar om Gud, det ska man förmedla som Gud vill ha sagt. Inte något eget. Så jesuiterna har varit väldigt igång. Som jag sa tidigare, nu är de typ 20 000 stycken då. Och 14 000 är aktiva präster då. Och det är väl globalt, antar jag. För det kan inte finnas 14 000 jesuitpräster i Sverige. Förut har de kallats påvens soldater till fots. Och de är alltså en orden, en hemlig orden, som betjänar påvens syften, kommandon och befallningar. Ignatius är dess fader. Och Ignatius fader, då är det alltså jesuitordens syften. Och det går ut på att avskaffa protestantismen. Så insändaren, måste jag säga, hade rätt. Insändaren gick ut på att fråga den kyrkan: håller ni på att införa katolicismen nu? Ja, visst. Det var Ignatius anda går ut på. Man måste väl kanske få tag i några sinnen och tankar och människor först innan man kan göra det. Men det är kanske så här de går tillväga. Det är en kraft, en ande i det här. Idag så ger jesuitorden ut den katolska tidningen Signum. Den har ni kanske hört talas om allihop. Och de driver idag Newman-institutet i Uppsala. Så de är fortfarande igång i den här undervisningen. Deras syften är att återföra protestanterna till katolicismen. Vi ska inte glömma det. Det finns en lång rad bibelställen som jag skulle vilja ge med er här med anledning av det jag har skrivit och sagt här. Ignatius, han hade ju en uppfattning om att alla människor kan hitta en väg till Gud. Han skriver inte hitta vägen till Gud. Han hittar en väg till Gud. Och då läser jag i Johannes då. Johannes 14. 5-6 versen. Jag läser alltså från 3 versen då. Och om jag än går och breder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det är alltså den enda vägen som finns. För det står där skrivet, ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om det skulle finnas någon annan väg, så skulle det inte ens behöva stå ingen. Så det går inte att kolla bort det på något vis. När vi pratar om såna här Ignatius och många andra såna här, så imponerar det på en viss mängd människor, en viss typ av människor. Och det är väl sådana som är lite bunden åt intellektualismen och lite andra sådana här ismer. Om någon kallar sig professor så får man mer anseende. Om man ser till vissa pingspredikanter, framförallt i Sydamerika, bara kallar sig för doktor någonting. Helt i onödan. Och man kan undra liksom, varför ska de titlarna vara med? För Herren har inget anseende till person. Men människor kan liksom luras lite av det där. Men Gud själv är inte så. För när vi börjar på att se upp till människor inom en speciell rörelse, så är det ju en fara till exempel för pingströrelsen och hela tiden titta på Leve Petrus. Men Leve Petrus, han blir ju jätteledsen om vi gör så, för då har han ju fullständigt misslyckats. För han har ju velat fått pingsvännerna att titta på Jesus. Så mycket känner jag till han. Men vi människor, vi gör ofta så. Men är vi benägen till att dras bara för att det är lite kända namn eller imponerande titlar eller sådär, som det är mycket idag, då är det en fara för oss. Väldigt fara för oss. Och Jesus nämner det i Johannes 5 och 44. Johannes 5 och 44. Där säger Jesus så här. Vers 40. Jag tar inte emot ära av människor. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min faders namn. Och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot. Hur ska ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende guden? Vad säger han? Han säger så här. Mig tar ni inte emot, för jag kommer i min faders namn. Jag kommer alltså inte i ingen titel eller så. Men ni tar emot ära av varandra. Titlar är en ära, en upphöjelse, konung, första sekreterare och så vidare, allt vad det kan vara. Ni tar emot ära av varandra. Ni tar emot upphöjelsen av varandra och så vidare. Det är ni som inte tar emot det enkla guden som står framför er här och heter Jesus Kristus. Det är för att jag inte kommer i mitt eget namn. Jag gör mig inte något märkvärdig. Så det ska vi se upp med. Sen är det så här att när vi pratar om, när man konfronteras med västvärldens jesuitkyrka, så har jag nog varit med om det några gånger, och massa andra människor med mig på olika sådana här bloggar som var mer livfulla tidigare och diskuteras olika saker. Efter ett tag så vissa bloggar lärde snabbt känna igen jesuitfolket, och de förbjöds efter ett tag att vara med. Men innan de fick vara med, eller där de inte genomskådades, där fascineras man väldigt ofta över hur skickliga de var att föra intellektuella debatter. Och allt som var vettigt och klokt sett ur Guds ögon sett lyckas de få ifrågasatt på något vis för att ta bort argumenten och frimodigheten för de som stod för Jesus. Och de lyckas väldigt bra med henne för att föra in en liten tveksamhet, en liten bit av det de ville ha in. Jag såg ganska snabbt, i varje fall efter en tid, man såg deras debattteknik, att deras syfte här är att föra tillbaka den här protestanten till det här katolska. Alltså hur de än resonerar så lyste det igenom hela tiden, tyckte jag. Och då tänkte jag, det här måste vara en jesuit. De är skickliga, de är intellektuella, de är duktiga, de är kunniga vad Bibeln säger, fast de vill gärna ge en annan betydelse. Och de kan det där. Det bästa är ju att man inte diskuterar med dem överhuvudtaget, har jag lärt mig. För de är för skickliga i att förvirra en, helt enkelt. Någonting som var en egenhet hos dem, det var att de ofta hänvisade till gamla visa filosofer, gamla visa, ja, typ Ignatius då, eller vad de kallar trosfäderna eller någonting sånt där då. De ofta hänvisar till det. Och nästan aldrig någonsin hänvisar till Jesus. Och då borde man liksom kunna genomskåda dem ganska lätt, tycker man. Men man gör inte riktigt det, för man blir liksom lite imponerad av deras kunskaper kring gamla kulturer och hur det har varit förut och hit och dit. Men man kan ju verkligen inte, man hinner inte kolla upp om det verkligen är så i diskussionen. Så de vann väldigt ofta på det där. De briljerade med kunskaper som man inte kunde få verifierad, skulle jag vilja påstå. Det såg imponerande ut, men det var nog mest vad Bibeln menar som tomma ord. Och i de där sammanhangen så förstod jag också väldigt snabbt att nu förstår jag vad ordet säger, att vi ska inte hänge oss åt att vi sitta och diskutera vår tro av sådana grupper. Det är också vad Bibeln säger. Vi kan bli fångade i allt möjligt där. Vi har vår tro och den har vi mellan mig och Gud, och den kan ju få synas till människor också. Men tro kan vara bräcklig på vissa områden. Och är det någon hos oss som har en svaghet, en spricka i rustningen, och träffar på en person som är driven, typ som jesuiter, de hittar den sprickan väldigt fort. Och den kommer de att spinna på få dig i ett osäkert tillstånd och sen kunna lägga in något att hitta istället. Så den match som är här, den är faktiskt dödlig. Det går ju rykten om jesuiterna, framförallt Sydamerika, att de verkligen har med våld faktiskt dödat dem. Men det vet inte jag. Det är rykten. Men när jag ser hur man har agerat här i Sverige, så skulle jag vilja kalla det att de är dödliga på ett civiliserat sätt. De gör allt de kan för att föra oss bort ifrån Jesus vår Herre till påven. Av det missar vi det eviga livet. Inte kanske livet här. Men vi dör i varje fall bort ifrån det eviga livet. Och det är väl att dö det. Det är ju sannoliken död. Så visst är det dödligt. Som Paulus varnade om det här med förstarna och väldigheterna i himlarymderna, så visar han ju också i det sammanhanget, nu läser jag inte upp det, hur medlet mot det ska vara. Och det är liksom att man bemöter sådana diskussioner med Guds ord. Och han hade inte hela Bibeln. Men han hade mött Jesus och han hade evangeliet, och han bemötte det med det. Inte något särskilt mycket, men han hade sin tro på Herren, och så bemötte han de diskussionerna och vek sig inte. Det var alltså en match som pågick, en andlig kamp som pågick med pennan, kan man säga, på det intellektuella planet. Och det vann ju Paulus mycket då. Och det är så vi måste vinna den här matchen. För vi ska inte ta till någon våld, och inte ska vi bli utsatt för någon våld heller. Men det går liksom att få död ändå om man är skicklig. Om du får bort en människa från ur Jesu Kristi händer, så har du dödat den människan. mycket att tänka på för oss alla. Att inte gå ut och förvirra folk. I Hebreerbrevet. Hebreerbrevet 12. 2-3. Det står så här. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidanden utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sån fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Det är han vi ska fästa blicken. Han som kallas trons upphovsman och fullkomnare. Jesuitorden har som syfte att göra tron fullkomlig, stod det på något ställe. Också det är fel. För det är inte givet åt Jesuitorden. Det ska ske när vi har blicken fäst på Kristus. Där har vi trons fullkomnande. Det kommer därifrån. Och tänk också någonting som är så fantastiskt som kommer nu. Jag nämnde förut om att Jesuitorden hade liksom förskansat sig i det teologiska, vad ska man säga, undervisningsmetoderna. Lärosäten, de hade 500 olika kollegium, vad nu det är riktigt vet jag inte, men under en tid i Europa. Väldigt mycket alltså. Pedagogiken var i deras händer. Men i Johannesbrevet, första Johannesbrevet, så står det så här. Men ni mina älskade, nu läser jag ur mitt huvud bara. Men ni mina älskade, ni behöver ingen lärare. För den heliga ande undervisar er om allt. Till och med det står i Guds ord. Så när en orden som Jesuitorden då, en hemlig organisation, tillägnar sig så mycket så att de vill ha kontroll över viss medialt, alltså signum, och de sköter också katolska kyrkans boktjänst, bokutgivningsfirma. Det är också dem. De driver en högskola och de har såna här undervisningsgrejer. De har nog inte läst Bibeln, för det står ju faktiskt att ni mina älskade, ni behöver ingen lärare, utan den heliga ande undervisar er om allt. Så vad är det vi ska göra egentligen? Ska vi inte försöka ge vandra i Jesu efterföljd? Ska vi inte be om att få den heliga ande och istället följa hans ledning, istället för påvens ledning, eller vad andra människor tycker och tänker? Ja, jag vill bara påstå att det är faktiskt så Gud har tänkt. När vi ska lära andra människor hur de ska göra och så, det är ju när vi har barn och ska uppfostra dem i en god anda. Då har vi den uppgiften. Men när det gäller andra vuxna har vi knappast den uppgiften. Om någon är på avvägar och vi ser han begå någon synd som leder till döden eller så, så ska vi försöka tillrättavisa dem. Då kan man vända tillbaka dem till Kristus. Och det är det som är vårt syfte. Vi ska inte lära varandra människor hur de ska bete sig eller tänka eller vara eller se ut liksom i varenda situation som finns. Men när man börjar på ramla bort ifrån Gud, då ska man ju som en älskande broder agera. Syftet är att de ska tillbaka till Kristus. Och så här missar ju Jesuitorden. Eftersom det här är ju syftet från dem att föra till katolska kyrkan, till påven, som de anser vara Jesu Kristi ställföreträdare på jorden. Ja, men det finns ingen sån på jorden. Den ställföreträdare som finns på jorden skulle möjligen då, om det fanns en sån befattning, vara just helig ande. För det var han som skickades ner från himlen när Jesus gick upp. Det är han som finns närvarande på jorden nu, som förmedlar Jesus Kristus vad han vill ha sagt. Det är den heliga ande som förklarar ordets innebörd för oss. Om vi läser Bibeln så kan man läsa i olika syften och anda. Men den heliga ande är över oss, så läser vi den som Gud vill ha det sagt, kan man säga. Så visst, det finns en lärare. Och Gud har också givit oss fusklapparna. Vi kallar den för Bibeln. Ganska tjock fusklapp. Men det kan vi stämma av oss eftersom. För det finns ju andra tankar och så som kommer i vårt huvud. Så det går att stämma av oss. Men den heliga ande är med oss. Och ska man komma till himlen behöver vi inte påven. Vi behöver inte jesuitorden. Vi behöver Guds ord och vi behöver det som Jesus Kristus redan har gjort. Och det är syftet. Kyrkans syften är just det. Ingenting annat. Det där är Guds syften. När Jesus säger liksom att men detta säger jag er för att ni ska komma till mig. Ja, det är hans önskan. Det är hans vilja. Har ni märkt hur vi människor är? Vi gärna vill ge andra människor äran för saker och ting. Och vad duktig han var att predika. Och vad duktig tjänst han har. Vilken stor tjänst han har. 400 personer vart frälst är och så vidare. Ja, det är bra. Men vi ska inte glömma bort liksom att den som är duktig är Gud. Om 400 personer blir frälst på en ort så är det Gud som har agerat. Ingen människa. Det fanns kanske någon människa som var ett verktyg. Men den människan kommer att bli djupt bedrövad. Om du fäster din blick på honom istället för på den herre som han har tjänat om han är äkta. Det finns inte någon kristen överhuvudtaget som vill skära strålkastarljuset från vår herre. Vi är syftet, vi ska visa på honom hela tiden i allt. Vi ska aldrig ta åt oss någon egen ära. Och varför? Ja, det är bara att läsa Bibeln. Jesaja 48 till exempel. 10:e versen. Det här är ju liksom i ett sammanhang då det har blivit lite tukten. Då säger Jesus eller Jesaja så här. Och det är en profetia, så det är Gud som säger det. Se, jag har luttrat dig, men silver har jag inte fått. Jag har prövat dig i lidande sögn för min egen skull. Ja, för min egen skull gör jag det. Hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan. Gud ger inte sin ära åt någon annan. I Psaltaren 115. Den psalmen heter All ära till Herren. Psalm 115 och första versen. Inte åt oss, Herre. Inte åt oss. Utan åt ditt namn ge äran. För din nåds och din sannings skull. Paulus. Han hade ingen komplett bibel som vi har. Utan han fick ju gå i den tro han hade. Och den kontakt han hade med Jesus genom helig ande. Då, för där är ju tveklöst. Om vi läser i Galaterbrevet. 6:e kapitlet. Och 14:e versen. Paulus var ju en person som verkligen skulle kunna berömma sig om han ville, för han var ju en utbildad person, högt uppsatt inom judendomen och det fariseiska systemet och var dess representant och så. Det var en högt aktad man. Han var romersk medborgare. Han hade alla plustecken som man behövde ha på den här tiden. Och sen gick han och vart frälst. Det är för att han insåg att den som han egentligen förföljde var Jesus. Och att Jesus verkligen fanns och hade återuppstått. Det insåg han ju. Och efter det så säger han så här då. I Galaterbrev 6:14. För min del vill jag aldrig berömma mig av någonting annat än vad det hade Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Han vill inte berömma sig om någonting annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Det är svårt att förstå. Men man tänker ibland när man talar peppande till sig själv. Ja, men det här gjorde du bra, Johansson, brukar jag säga. Ja, ska jag tro Paulus gjorde han eller så. Han gick bara och berömde sig av Jesu Kristi kors hela tiden. Och han har kommit på någonting fantastiskt. För att genom det korset så är hela världen korsfäst för honom. Även han själv. Alltså, vad frikarn måste vara. Alltså, hela världen och hans själv är alltså korsfäst. Berövat sin makt, död på korset. Vilken frihet, karn. Det är en frihet som vi bara kan fundera lite mer på. Hur djup är inte den? Jag skulle verkligen vilja uppleva den. Och så en annan sak som Paulus sa då. I första kor. Första Korinthierbrevet, andra kapitlet och andra versen. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av någonting annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det här var ett sätt, för han var ganska rädd när han pratade här till de här. Men han ville inte veta av någonting annat än Jesus Kristus som korsfäst. Okej. Varför pratar jag om Paulus då? Ja, för att han absolut var ett av de stora redskapen i modern tid för oss kristna. Paulus har författat Romarbrevet och mycket annat. Man brukar säga liksom att ska man förstå Bibeln så måste man förstå Romarbrevet. Ja, jag tror att det är så. Och det är Paulus som har författat det. Och han har författat så många andra saker. Han har verkligen varit en föregångsperson för oss kristna. En person som levde i synd, som mördade kristna människor, som omvände sig, fick möta Jesus och sen gick ut och predika Jesus under resten av sitt liv tills han själv dog då. Han blev väl avrättad. Och det är sådana personer som är trovärdiga enligt mig. De som har gjort en klar omvändelse i sitt liv. De som vet, förut tjänar jag den Herren, nu tjänar jag Jesus. Det är en skillnad på det. Och det blir en skillnad i hans liv. Jesus, han förföljde, eller Paulus, han förföljdes ju av många dåtida kristna. Av Romarriket, där katolska kyrkan har sitt säte och hade sitt säte. Fast då heter det inte katolska kyrkan, och var en mer forn och kult sammanslutning egentligen. Och ja, Paulus kan väl lära oss det. Hur mycket titlar, hur mycket han egentligen hade att berömma sig av själv, så gjorde han aldrig. All kunskap som han hade ägnat sig åt tidigare i form av lagen och så, var han beredd att kasta på skräphögen, för nu hade han mött Jesus. Han hade mött vad allting egentligen handlade om. Och det var det enda han ville behålla. Och när man tänker på jesuitorden och sånt här, de är minst han inte som Paulus, det kan jag ju säga. Hur deras bakgrunder är jesuiterna, det vet jag inte, men alltså, om de ska bli som Paulus, för de kanske förföljer Jesus nu. Fast de inte känner till det. Men det gjorde inte Paulus heller. De kanske liksom tror att de tjänar Guds syften om vi får hela folket då till påven. Ja, men det kanske är så man mördar folk idag. Om jesuiterna då skulle vända sig och bli kristna. Om Jesus skulle bestämma sig för att möta dem, då skulle de ju bli Paulusar. Då hade de verkligen betjänat en annan herre innan, och nu fick de betjäna Jesus. Då skulle de bli trovärdig. Men då skulle de verka på ett helt annat sätt också. Då skulle de vilja föra varenda människa till Jesus efter det. Alltså inte till någon Maria. Inte till någon helgon. Inte till påven. Inte till de här systemen som egentligen vi har blivit befriade från genom, med hjälp av Luther. Som gjorde uppror mot katolska kyrkan och deras girighet. Det var inget uppror. Det var inget avfall. Det var en väg till befrielse. Och den vägen ska vi värna om när vi har fått den. Så jag vill bara säga till er alla att om ni vill ha med det katolska systemet att göra, gör då, gå då till det som är har med Ignatius anda att göra. För det där kommer att leda till för er. Om ni tror att det finns en bättre väg. Eller om det finns en enda väg som heter Jesus Kristus. Håll er på den. Och då får ni undvika det här med Ignatius istället. Det är inget svårt val att göra. Det är ett antingen eller. Gå dit eller inte. Ni avgör själv. Ni får ta konsekvenserna av det hela sen. I Jesu Kristi namn. Amen.